Välkomna ska ni vara till avsnitt 11 och säsong 2 av The Weak Spot, en podcast om user experience och innovation i vår digitala samtid. Jag som pratar heter Anders Harén och jag gör den här podden tillsammans med Jesper Johansson. Vad kul att vara här hos dig, Jesper.
Men vad roligt att du är här, Anders. Vi har en helt ny poddstudio. Jag hoppas ljudet låter bättre nu än vad det gjorde avsnitt 1, säsong 1, för snart ett år sedan, tror jag.
Ja, ganska precis. Vad tycker du att vi ska inleda det nya året och prata om då?
Jag tycker vi ska prata om något som har varit det som folk efterfrågat mest. Ända sedan avsnitt 5 eller något sånt där, när det var riktigt uselt ljud. Då vi gjorde en UX-review på Espresso House-appen, då kom efterfrågningar om att vi ska prata mer om gränssnitten. Så det tänkte jag, det är en bra grej att grotta ner oss i idag.
Instämmer, då kör vi.
Går det att prata om gränssnitt, UI, alltså user interfaces, om vi grovt förenklar det, utan att prata om hela user experience-delen?
Nej.
Nej, det är ju naturligtvis så. Och det här är ju ett ämne som ofta debatteras. Och vi har ju lärt känna våra lyssnare lite grann och vet att det är väldigt blandad erfarenhet av att jobba med user experience. Från rena proffs till glada hobbylyssnare som förmodligen har misstag och kommer över den här varje vecka.
Ja.
Men om man reder ut begreppen grovt förenklat så är ju user interface, alltså UI, gränssnitten, en del av hela användarupplevelsen. Det man kallar för user experience. Så vi kommer nog i det här avsnittet att prata ungefär lika mycket om user experience som om själva interfacen. Men för att hålla oss fokuserade lite kring just gränssnitten då.
Mm.
Och eftersom att det här är en podd så får ni liksom använda er fantasi för att se vad vi beskriver. Så det blir ett spännande experiment.
Ja, men vi ska för komplettera så gott vi kan med bilder i våra kanaler då. Då är det framförallt våran Facebook, vad är det, sida?
Ja, precis. Det är en Facebook-sida som heter The Weak Spot Pod. Så sök på den och gilla oss gärna där. Vi tänkte börja jobba med den lite grann i år. I fjol sa vi samma sak, inser jag, ungefär vid samma tidpunkt.
Ja, men nu har vi nytt år. Nu har vi avlagt nyårslöften och så vidare.
Precis. Men vad skulle du säga att gör ett bra gränssnitt?
Den här avsnittet heter ju The Weak Spot för att det syftar på det som är så himla svårt när man skapar, låt oss säga, produkt eller tjänst. Då ska du hitta en sweet spot som är då en svag punkt, för det är så svårt att få till, där du kombinerar att du möter personen som ska nyttja det här, dens användningsmål, det mål de har. För det är ju aldrig, det är väldigt sällan produkten eller tjänsten som är målet, utan det är något man vill liksom utföra, oavsett om det är en app eller en bil eller vad nu liksom tingesten eller tjänsten är. Så att kunna uppfylla de användningsmålen samtidigt som företaget som ger ut tjänsten eller produkten uppfyller sina affärsmål, så att de tjänar pengar och kan fortsätta vidareutveckla produkten. Och att man dessutom gör det här på ett tekniskt och säkert sätt. Det är den trippen. Så det här var kanske inget silver bullet svar, men det är det jag tycker. Och det är lätt. Sen kan man ju säga att ja, den är intuitiv och den är enkel, och man kan liksom titta på de här guidelines som har funnits väldigt länge. Men det är väl mitt knöliga svar, för att man har en tendens att fastna lite för mycket i huruvida den stödjer mig som användare, och då tar man inte riktigt hänsyn till hela bilden.
Nej, jag tycker det är ganska bra. Jag tror jag hörde den bästa definitionen jag har hört hittills av vad som gör ett bra gränssnitt. Det var frågan var inte ställd så, men jag skulle vilja ändå ta det här citatet. Och för en gångs skull så kan jag till och med återge vem som sa det.
Snyggt.
Ja, tack. Det var när jag var på Slush nu i Helsingfors här i slutet av november, början av december, så lyssnade jag, fick jag förmånen ska jag säga, att lyssna till Cal Henderson som är CTO på Slack. Och en av foundersarna, också en av foundersarna till Flickr faktiskt. Det är en hyfsad CV.
Mm.
Och förmodligen även den enda personen som går i Hawaii-skjorta och shorts i Helsingfors i slutet av november eller december. Men till saken, det han sa, de frågade, kan du beskriva vad ni i Slack, eller ni som jobbar på Slack, vad ni försöker göra, vad ni försöker åstadkomma på dagarna? Då sa han att, jag tar det på engelska för att göra sig mest rättvist. Han sa, we're focusing to build software that's not getting in the way of what people want to do. Alltså vi fokuseras på att göra programvaror då som inte är i vägen för vad folk faktiskt vill åstadkomma. Det ligger lite i det du nämnde där. Jag tycker det där
var snyggt.
Ja, det är så otroligt sant. Och det är där de flesta dåliga gränssnitt verkligen skiner igenom, att de är dåliga gränssnitt. Det är när det blir en belastning. Så ett bra gränssnitt ska om du ser ett gränssnitt så du tycker att jag älskar det här gränssnittet. Det är liksom, det är trevligt att klicka på, det är snyggt. Där är det inget bra gränssnitt. Det är inte tillräckligt bra gränssnitt. Eftersom att du säger att det är snyggt.
Mm.
Ett bra gränssnitt ska du överhuvudtaget inte lägga märke till. Därför att det gör det att det speedar upp din vardag. Och där blir det ju... Vi befinner oss i ett adderingsfokuserande samhälle. Om jag får hitta på lite begrepp. Om jag ska återge till citat från Slash. Så lyssnade jag på en kvinna från Google Play. Och de tittar mycket på augmented reality. Som resten av världen gör också. Då. Och då hade de gjort en undersökning. De hade frågat massor av människor. Så här, vad förväntar du dig att ska åstadkommas med hjälp av augmented reality, AR då. Och svaren, det var vi vill få bort saker. Och det är intressant, för tittar man på de flesta som jobbar med AR och har idéer, så adderar de saker i gränssnittet. För om du tänker att gränssnittet med hjälp av ett par, ja, men vi tar ett steg längre för mixed reality, om du har ett par hologramglasögon, HoloLenses på dig.
Mm.
Microsofts produkt. Och så, då är gränssnittet, det är ju samma sak som du ser med ögonen egentligen.
Mm.
Det är det renaste gränssnittet. Och det enda fokuset de flesta har, det är att addera på information och saker du tittar på. Men behovet folk har, det är att få hjälp att bli mer fokuserade. Jag tyckte det där var så jäkla intressant vinkel på det. Och på osynlig då, den UX-byrå jag byggt upp, har vi ju i nästan alla tider, men i bra, bra många år jobbat efter någonting som jag kallar för förenklingsmodellen. Och det är ingen rocket science alls, utan det är mer ett sätt att påminna sig om vad som är viktigt än någon specifik patenterad modell. Men den bygger på att hela tiden ställa sig frågan, går det här att göra enklare? Och då är det enklare för användaren, för oss, för administratör, för alla egentliga roller. Och om så länge svaret är ja, då är det rethink and reevaluate. Gör om. Till svaret är nej, det här går nog inte att göra enklare. Och då är det tillräckligt bra. Så ska man väl erkänna med handen på hjärtat. Man inte alltid lever efter det. Och inte alltid har förutsättningar att leva efter det heller som UX-byrå. Men det är ett ganska bra mantra.
Absolut. Jag tänker också på ett Steve Jobs-citat. Jag tror någonting i stil med the hardest thing to do is to make something simple. Det är precis på samma mantra. Jag tycker Apple i många år har varit en förebild. Om man tar till exempel det de gjorde med, vad heter den? iPod. Det är en fantastisk förståelse av vilket problem man ska lösa. Tänka utanför boxen och sen inte ge sig förrän det är så jädra enkelt. Ett annat exempel är förstås iPad, som också är tycker jag, en förstklassig produkt. Min farmor som är 92 har en iPad. Otroligt intuitiv. Och mina barn som är snart 3 år och snart 6 år. Liksom, tvillinggrabbarna som är snart 3 har ju kunnat använt iPad oguidat sedan de var ungefär 2 år gamla. Plus att jag och du och många av oss i 30-40 års åldern, och för den egentligen alla åldrar av olika skäl. Det är väldigt imponerande. Och jag tror att det är där det brister ofta. En grej som jag och många, säkert du och alla vi som jobbat med UX i många år, det vi har stört oss på väldigt mycket, det är att det finns en del som anser att UX handlar om Det finns ett skällsord, knappisar, att man är en knappis. Att, ja, men vad gör de där då, UX? Jo, de det är liksom designa knappar och liksom vart knappar ska sitta och så vidare. Vilket, ser man UX på det sättet, så har man liksom missat all den research och alla användningstester, alla iterationer, och att man faktiskt måste ta in hela kontexten för att sen, en del av den leveransen är naturligtvis vart knappen ska sitta. Det tycker jag är synd.
Det där är väldigt spännande. Jag tänkte på, jag läste en fantastiskt rolig blogg för en tid sedan. Jag tror att det var, jag minns inte vad den hette, men det var en UX-copywriter på Dropbox var det som skrev den. Och han skrev att den vanligaste frågan han får, motfrågan, när folk frågar vad han jobbar med. Han säger att jag jobbar med, ja, men som UX-copywriter då på Dropbox. Då säger han, ja, men vad gör en sån? Jag skriver texterna på Dropbox. Och han får alltid samma fråga. Finns det text på Dropbox, säger de.
Mm.
Och han säger, det är förmodligen de otacksammaste yrkesrollerna, va? För att om man gör sitt jobb rätt. Därför att du tänker inte på vad som står på knapparna i Dropbox. Jag blir imponerad över den som vet, förutom download och de du kan gissa det till, vad som står på de knapparna. Och det är det bästa beviset på att han har gjort sitt jobb.
Mm.
Så det och alla de där yrkeskategorierna som gör att ett gränssnitt blir bra. Precis som att det är väldigt mycket expertis bakom att en ny bilmodell tas fram. Så är det ju, det är ju där jag brukar säga att jämföra, att låta en designer på en reklambyrå bygga en webbapplikation till exempel, det är ju som att låta en konstnär arkitekt rita en bro liksom.
Mm.
Det är väldigt mycket tänk bakom och saker som ska lira. Jag måste få spela tillbaka till din jämförelse med Apple, för den är ju väldigt tacksam och bra. Och det är ju kombinationen av bröllopet mellan hårdvara och gränssnitt och design. Mm. Hårdvara och mjukvara. Det är där Apple har varit så fruktansvärt framgångsrika. Att Steve Jobs tidigt i sin vision såg att om vi inte äger kontrollen över hårdvaran kommer vi aldrig kunna göra de bästa produkterna. I alla fall de viktigaste komponenterna i hårdvaran. Och det har ju säkert varit en svindyr vision för dem att realisera.
Och en vision som de sen fick göra större och större avsteg ifrån.
Ja, så är det ju. Var det du som berättade att de är Samsungs, vad är det, de Apple är en större kund på skärmdelar av Samsung än vad de säljer telefoner själv eller något sånt där?
Ja, det är något sånt globalt att man tjänar mer pengar på hårdvaran man har i iPhone än på sina egna telefoner. Ja.
Men det jag vill komma till är att de skulle aldrig kunna skapa de här revolutionerande produkterna med just det där du säger att ett gränssnitt som en 92-åring eller en 2-åring klarar av att lära sig utan instruktioner om de inte hade kontroll på hårdvaran också. Mm. Åtminstone insikt där. Och det är som jag alltid har sagt på osynlig, att jag kommer aldrig någonsin anställa en designer som inte åtminstone kan bygga en enklare hemsida.
Mm.
Därför att du måste veta om båda sidorna för att kunna vara innovativ på riktigt. Och det där glöms ibland bort, att man blir återigen lite för färg- och formfokuserad. Och så kanske man gör någon ansträngning och så tröstar man sig med att ja, men vi är så otroligt bra på användningstester och vi är så otroligt bra på att lära sina kunder och sådär. Men det spelar ingen roll om du är bra på 2 av 4 komponenter, så kommer du fortfarande inte göra de bästa gränssnitten om det är ambitionen.
Nej, och sen är det också ner till definitionen av vad design är. Ingrid Dominguez, som är en av grundarna till Inuse, hon har jättebra, vad heter det, citat. Hon sa något i stil med, om man inte vet vad som styr, är all design lika bra eller lika dålig? Mm. Och det, poängen jag vill komma till, det är att när man gör design som är baserad på research och tester, då blir det en mindre tyckarverkstad. Det är klart att det blir tyckarverkstad i det första kundmötet ändå, därför att de vill ju veta varför saker ser ut som det gör. Men när du kan backa upp det med tankar, med kartläggning av användare, deras behov, med tester, iterationer, du kommer väldigt snabbt bort ifrån varför är det blått och varför ligger där. Om inte annat så blir kunden oftast väldigt nöjd och trygg när du kan backa upp din design. Och det är situationer som jag minns från många år sedan att designbyråer och webbyråer ofta hamnar i. Därför att det är en AD någonstans med feeling som har gått lös. Nu raljerar jag å det grövsta här, men det blir mycket svårare och det blir mycket mer personangrepp i att ja, men ADN är ändå den som är bäst på design och då hen tyckte att det är så här och då ska ni köra på det. Det är otroligt mycket enklare när man kan backa upp design utifrån olika liksom, research.
Så jag håller med till 100% och det är ju, webbyråer var ju också, och vi får ju tycka vad vi vill i vår egen podd, vilket är ju fantastiskt. Men om jag tycker då att webbyråer, de var för i alla fall, det blir mycket bättre nu, om ens begreppet webbyrå knappt finns kvar längre. Men det var ju mer more or less reklambyråer som tyckte att det var lite kul med digitalt.
Mm.
Och det man tappade där någonstans, det var ju, det är ju i den mätning som finns, som man tappade bort användaren. Och det var det som Inuse med flera var tidiga och väldigt duktiga på att förstå, att här behövs metodiker för att kunna effektstyra, för att kunna lära sig av användarna, för att kunna jobba med att faktiskt kunna bevisa att vi levererar resultat. Och det är ju ofta, det gick ju, wireframes var ju gigantiskt ett tag, just med det du nämnde, att man vill få bort diskussioner om färg och form. För man har ju suttit i väldigt många kundmöten där man har visat upp en design på early days, då en kund har suttit tyst hela mötet, men sen har de sagt att men ska verkligen bilderna vara rund?
Ja, och sen är det också en effekt av, om man, du är en reklambyrå eller en webbyrå, så kanske du även har varit ansvarig för att ta fram grafiskt maner. Och då är det klart att diskussionen blir mycket större. Jag har jobbat väldigt mycket i kontexter där kunden har en grafisk manualprofil, och då är UX:en det viktigaste, därför att det är redan satt vilken blå ton som ska gälla som primär och vilken som ska vara sekundär och vilket typsnitt man ska använda och så vidare. Det tycker jag är väldigt tacksamt, förutsatt då, som sagt, att den grafiska manualen och profilen är bra. Så det är super. Då har man ju en väldigt tydlig toolbox.
Ja. Men många i den här stressen ska jag inte säga, för att det är fruktansvärt viktigt verktyg. Men det har ju blivit supertrendigt med användningstester just. Och det är ju superviktigt, hela researchfasen. Och det är så man måste alltid bygga bolag kundcentrerat. Därav också produkter kundcentrerat såklart. Men ibland så kan jag känna att det går lite överstyr. Speciellt i de tidiga faserna i projekt. Därför att det blir nästan att man tappar bort innovationskraften i det. Att våga lita lite grann på magkänsla också. För det är ju, om vi håller oss kvar på samma jämförelse då. Klassiska Apple-jämförelser. Så är det är ju ingen telefon som hade... Alltså det ingen hade kunnat komma på, utom Steve Jobs i princip, att en iPhone skulle se ut som den gör. Att en smartphone skulle vara på det sättet. Ja, naturligtvis fanns det ju konkurrenter som jagade samma byte. Det har vi pratat om i tidigare poddavsnitt. Men på det sättet, utan att han gick på sin vision om hur han ser att framtiden skulle vara.
Det finns ett citat som ofta används, som för övrigt är falskt, men det är ett bra citat, och det är ju Henry Ford. Om jag hade frågat folk vad de ville ha, skulle de ha sagt snabbare hästar. Det tycker jag är en ganska tydlig grej som man märker med juniora och icke-juniora UX-designers. Att väldigt många kommer ut från skolan med rätt tungt usability-fokus. Mm. Där man blir egentligen, man ser sig själv som de stackars användarnas röst in i produktutvecklingen. Och så går man ordagrant ut och gör sina enkäter och sina användningstester. Och så kommer man in med det som fakta att... Och då skulle du aldrig kunna byggt någon iPhone. Utan det du behöver göra innan du ens går ut och gör dina användningstester, det är att du måste ha ett antal hypoteser. Det som ofta kallas för prototype personas eller protopersonas. Att du måste nästan ha ett antal hypoteser som du validerar. Snarare än att komma med en lunta så här. Nu har vi frågat 200 användare. Här är liksom 400 rader i ett Excel-spreadsheet på funktionalitet de vill ha. Då bygger du liksom ingen iPhone, utan det är bättre att börja med innovera och tänka stort och hitta liksom på det som brukar kalla epics nivå på en lite högre nivå. Det är där någonstans du kan börja tänja på verkligheten och skapa innovativa produkter. Och sen är det egentligen att krocka den med olika test. Vad heter han? Astro Teller, som är captain of moonshots på Google, brukar säga. För det är han som får alla de här galna projekten. De kommer till Astro Teller som, Google Glass, Glass heter det väl, mm. bland annat kommer därifrån, och självkörande bilar och egentligen allting som, det ska gärna vara liksom ganska far out there. Och han har sagt då på South by Southwest finns det en liksom citat, you have to break an ID 5 times. Så att det liksom bemödar inte att komma till honom och fråga om funding om du inte har liksom verkligen testat och misslyckats i åtminstone 5 iterationer. För då har du inte tänkt på fantasin tillräckligt mycket. En av mina absoluta favoritappar, i alla fall har varit under lång tid, är Instagram. Vad har du för förhållande till Instagram, Jesper?
En klassisk spion är jag. Som bara publicerar bilder när jag gör någonting, äter något extremt gott, mina barn gör något extremt sött eller jag är ute och reser.
Uppfattat. Har du i din, liksom, om du tar på dig yrkesrollglasögon, har du reflekterat någonting kring Instagrams gränssnitt?
Ja, som inte kanske, ja, det blir ju automatiskt i yrkesrollen, men som användare så har jag absolut reagerat på Instagrams gränssnitt. Både, ska jag ge exempel?
Ja, positivt och negativt.
Positivt så måste jag säga att jag tycker att Instagrams flöden och överblick generellt är ganska bra, även om jag upplever som användare, och det här är en högst personlig åsikt, att det varit klart försämrat när Instagram som alla andra sociala mediekanaler också började sluta filtrera på tid.
Mm.
Utan de går på försöker skapa relevans. Och det förstår jag ju, jag kan ju för gissa mig till anledning till det, att den ska leva längre, innehållet.
Mm.
För det blir ju effekten att man har ju sett, lägger upp någon liten like-raket så får du ju ett ganska högt tryck dag 1 och litet efterskall dag 2 ungefär, grovt förenklat. Och nu så kan det bli att du kan få under 2 veckors tid trillar in några likes här och där. Och varje gång du får någon som gillar en bild så blir det ju till interaktionstillfälle för dig att gå in och kolla vad det här var. Och du är återigen en aktiv användare. Sen har ju de där apparna en otrolig, det som jag har haft lite problem med har ju varit trusten, som i många appar, om att, oj då, jag menar hur många gånger har man inte suttit på toaletten och råkat fota sina byxor liksom? Mm. Det är ju, och då blir man såhär, upp, vart hamnar den där nu då?
Just det.
Men
den är värre på Snapchat, för då har den tekniskt sett gått iväg någonstans också.
Ja just det, jag har inte hamnat på Snapchat än faktiskt.
Jag har en Instagram för mig är som en relation med, ja, jag vet inte, säg att det är en kompis kanske. Det började som en fantastisk relation. Jag har använt Instagram också när jag har föreläst. Det finns några grejer som jag fortfarande för övrigt gillar. En grej som Instagram gjorde väldigt smart, det var ju hur de analyserade hur vi skulle använda tjänsten och hur de designade tekniken bakom. Det är ofta så att man tar ett kort eller laddar upp ett kort som man redan har tagit. Men oavsett då, så det tar ju ett tag, speciellt när det är en mobilapp, att ladda upp det här kortet. Så som de har löst det är att så fort du har bestämt vilket kort du ska ladda upp och trycker på nästa, då börjar uppladdningen av filen. Därför att de vet att det kommer att ta ett litet tag för dig att välja rätt filter. Och sen har de ju, någonting jag älskar är de här inställningarna som de, det är ju ganska länge sedan, men de var ju en nyhet. Om man har följt den ganska, appen ganska länge så kommer ju att man kan göra fler inställningar med kontrast och sådär. Men de vet att du kommer att sitta och fippla lite med den här. Och sen så ska du skriva den där perfekta texten som ska höra till bilden också.
Mm.
Och under tiden du sitter och lägger alla de här sekunderna och minuterna så laddas bilden upp. Förladdas så mycket det bara går. Den ska ju fortfarande applicera filter och sådär. Men det gör att det går rätt snabbt att ladda upp både foto och video när du väl trycker på ladda upp. För att det är ganska för liksom, bakgrundsjobbat redan. Det tyckte jag, det är så, jag gillar fortfarande det som exempel. För det är sånt snyggt hantering av egentligen alla tre delarna av det här Venn-diagrammet. Man har förstått användaren, man har förstått tekniken. Och sen naturligtvis affären, det är ju att det genereras en jäkla massa content. Så man har liksom stött alla tre mål i en och samma lösning.
Det här är väldigt bra reflektion. Det där har inte jag tänkt på alls. Och det är väl återigen det vi pratade om alldeles i början. Ett exempel på att de har lyckats extremt bra.
Ja, att man inte har reflekterat över
det. Först när du sa det nu, som det slår mig att jag aldrig sett en uppladdningsbar på i Instagram, tror jag, av en fil.
Ja, inte på en bild. På film så blir det ju lite grann. En annan reflektion som jag tyckte var så otroligt enkel, som jag också brukar prata om som ett bra exempel, det är när du trycker like så får du instant feedback.
Mm.
Jag tror att Facebook var före med det här, eller så är det tvärtom att Facebook kopierar, men det är också en så här jätteenkel detalj. Vad vill jag när jag trycker hjärta? Jag vill se att inte facet reagerar och att hjärtat blir ifyllt. Spelar någon roll för mig att det här hjärtat, alltså min liksom registrerade like, eller vad man ska säga det, har åkt ner till servern och propagerats ut till personen som ska ta emot hjärtat, och att det syns där, och sen får jag en bekräftelse och så syns hjärtat? Nej, för i mitt flöde så sitter jag och gillar saker. Om det kommer till dig vars bild jag gillar instantly, eller om 20 sekunder eller vad de nu har som liksom sitt mål, spelar inte någon roll. Jag tycker också en sån här snygg detalj.
Ja, verkligen. Med risk för att föregå lite grann här, men som är kopplat till det där du sa alldeles nyss om bilduppladdning också, det är att, undrar om inte det är Instagram där jag reagerade på att jag fick en extremt dålig täckning när jag var inne och browsade Instagram. Och deras lägsta version utav bilderna är... Det är det mest lågupplösta jag någonsin sett, om jag uttrycker mig så. Alltså det är, och det är intressant att det har ju varit vanligt länge att man jobbar med så här nästan wireframe-aktiga placeholders. Facebook har ju det bland annat. Att det kommer upp liksom, ja, det ser ut som att det är en artikel, men du ser ju att det är en placeholder. Men där var det alltså i en extremt låg upplösning, så det blir ju aldrig att det blinkar till.
Just det, det är progressiv bildladdning.
Progressiv bildladdning, video är ju det jättevanligt inom. Men även där tror jag vi kommer se, nu när mycket blir live, att den lägsta upplösningen videomässigt kommer vara alltså lägre än någonsin, tror jag. För att vi är så rastlösa, det är så otroligt viktigt att det hela tiden flyter.
Speciellt också när väldigt många börjar jobba med att lägga text, alltså subtitles, på sina klipp. Oavsett om det är en trailer på IMDb eller ett nyhetsklipp på en hemsida. Därför att man vet att vi dels har vi inte attention span alltid på sig klart. Men framförallt att det är rätt många som kanske kör med ljudlös. Som man ofta har på Instagram, att man aktivt slår på ljudet eller inte. Så är det väldigt smidigt med... Men då kan man säga att ja, men än så länge så var vi väldigt goda vänner. Sen fick i min värld den här kompisen som jag lärde mig tycka om och blev ganska... Vi umgicks flera gånger varje dag. Det slutade också med att jag vet inte hur jag ska fortsätta analogin, men jag har i alla fall flera Instagram-konton. Jag har ett privat, vi har ett på... Vi har två stycken på företaget faktiskt. Och sen har jag jag har två band också. Så jag har ganska många Instagram-konton som jag liksom växlar mellan. Så jag är ganska frekvent användare, får jag väl anse. Och har varit under ganska lång tid. Och nu ska jag inte säga att det här har med Facebook att göra. Men det är tydligt i alla fall kronologi vad som var Instagram före och efter Facebook. Och Instagram för mig före Facebook, det var just en jädrigt smart och väldigt enkel app. Den gav mig intuitivt. Det gick så otroligt snabbt att lära sig. Jag blev som alltid positivt överraskad. Och jag älskade kronologin. För det var så jag använde appen. Att jag kunde gå in då och sen skanna av ungefär vad som hade hänt sen sist. Och sen använde jag Instagram inte som Facebook. På Facebook har jag ganska många vänner. På Instagram har jag ganska få. Och tycker det är ganska skönt. För då kan man också... Ja, så då kan man hålla sig uppdaterad kanske en gång per dag genom att bara skanna av vad som har hänt. Jag orkar inte läsa heller, så jag tycker Instagram är perfekt. En bild och så kanske en caption. Och det som händer då, som du har varit inne på, det är att man bytte från det kronologiska flödet till en algoritm som på något vis försöker att så varje gång du öppnar Instagram så ska det ha skett något nytt. En otroligt irriterande bieffekt av det här.
Det Det där är så tråkigt, tycker jag, precis som du säger. Och det hör ju garanterat hemma med, som du var inne på, att Facebook förvärvade Instagram. Och det jag hörde nu alldeles nyligen också, att de har ju börjat satsa på instant, alltså direct messaging, och sådana saker också i den. Och det är ju gissningsvis då för att Facebook vill ha ännu mer data, analysera ännu mer ställen och positionera ut ads på.
Ja.
Men, och det är ju igen då att då tappar man ju precis det du är inne på, att man tappar ju den här netta kompisen som bara är en liten, man sitter och bläddrar i någons fotoalbum.
Mm.
Det är ju det som
den
är
var, så den var väldigt så här single purpose app. Mm. Väldigt enkel att lära sig och gilla och sådär. Sen får man ju, det man ska passa sig för i alla diskussioner kring gränssnitt, det utgår från sig själv. Så jag funderar lite grann på det där. Rimligtvis så har Instagram ganska länge haft ett antal beteendegrupper eller personas som de designar appen med liksom dem i åtanke. Där kan man ju till exempel tänka sig en gles, man kan göra det jätteenkelt, man kan ha så här en gles användare, en liksom mellananvändare och en liksom power user som använder den ofta. Det är ett sätt att skära beteendet på. En annat sätt är att skära det på vilken typ av content, är man nischad eller det finns väldigt många som använder det för, kanske för fashion, ja, men hur som helst. Jag skulle lägga mig någonstans i mitten segmentet där. Och min hypotes när jag nu är jag väldigt missnöjd med det. Sen finns det fler grejer jag är missnöjd med. Jag gillar ads. Det är en av de få appar där jag får ganska relevanta ads. Jag har faktiskt köpt flera grejer via just Facebook ads, eller Instagram ads. Så det är helt okej. Och jag kan också säga att det här är inte relevant. Jag kan ganska lätt säga det här vill jag inte ha.
Mm. Det feedback-loopen där är bra. Men jag tänkte säga, det här med köpa också där, det är också ett väldigt, ett av de renaste formaten man kan positionera ut en annons i också. Och där du vet också väldigt mycket om vad den här användaren har. För de mäter ju browse, brukar använda den, alltså utforska på Instagram.
Ja, ibland, sällan. Men
Det är ett bra trick om du vill gå in i huvudet på någon kompis. Det är att be dem öppna Instagram och kolla browse. För den går ju, där är det omöjligt att vara en anonym spion. Därför den går ju på allt vad du har interagerat med.
Mm.
Så är det bara motorsport eller lättklädda damer, så vet du ungefär vad det är
för rörelsemönster. Browse, just det.
Ja, precis. Men den datan gör det också väldigt tacksamt för dem såklart att kunna vara väldigt relevanta när de skickar ut. De vet om du är, också för det du publicerar på Instagram, som du som är musikintresserad, är du på en konsert så blir det ju ett videoklipp och någon bild, gissar jag.
Mm.
Kanske till och med flera. Och det, ska man slå ut en graf på ditt postande så kan man ju ta ut 3 stycken klockrena intresseområden, ska jag gissa på dig kanske.
Ja.
Och då vet man att där kan vi då tratta ner x antal budskap. Så den är ju effektiv, det är win-win förhållande där. Och det är ju väldigt effektivt.
Ja, givet som vi pratade om i förra podden, hur bra AI, eller vad säger, machine learning har blivit på att identifiera och kartlägga bilder, så ligger det väldigt rätt i tiden med Instagram jämfört med Facebook, som faktiskt har problem med att det är väldigt svårt att hitta kontexten. Du skriver ordet Timrå i en, eller du skriver, vi kan vara mer specifikt, du skriver Timrå Red Eagles i ett inlägg. Det är väldigt svårt för Facebook att lista ut vad du ska få för annons på det. Faktiskt, än idag 2018. Så där är Instagram helt rätt. Men för att runda av den analogin, jag fick en kompis som vi hade en väldigt liksom bra relation och umgicks väldigt ofta. Nu känner jag väldigt mer och mer att den här kompisen har blivit en annan person än den som jag blev kompis med. Väldigt mycket, liksom nästan på månadsbasis, så märker jag en ny sida hos den här personen som jag inte riktigt gillar.
Vi växer ifrån varandra.
Vi håller på att växa ifrån varandra. Jag saknar den här kompisen som jag blev polare med, som var liksom what you see is what you get. Nu har jag någon som helt plötsligt, så nu finns det möjligheten att kommentera direkt under varje bild. Alltså hela interfacet har blivit, det var så rent och fint och tydligt, och nu är det väldigt kloggat. Så för mig är Instagram ett väldigt perfekt exempel på ett gränssnitt som jag liksom fortfarande tycker om, men som jag verkligen kan, i och med att jag använt det så mycket, kan se hur gränssnittet har förändrats över tid. Och jag kan se väldigt tydligt, det är också, man ska komma ihåg att Instagram var ett väldigt litet team när Facebook köpte dem. Alltså de var så löjligt få, alltså i princip typ 10 utvecklare och sånt där. Det, alltså det är ju, för att ha så många användare och vara en global app, så var de, det är liksom unheard of. Och jag räknar med att de är betydligt fler nu. Nu har de fått funding och så vidare. Men jag gillar den där gamla originalkompisen.
Kommer du ihåg Pinterest? Eller kommer du ihåg? Det finns ju, det är ju högst aktivt fortfarande.
Men... ja, jag använder inte lika mycket som jag gjorde förr. Jag har några så här... Det jag använder Pinterest till nu, det jag använder till först, det var ju att jag, som jag gör med alla sociala medier som är på uppstickan, att man försöker bekanta sig med dem.
Mm.
Och då använder jag mycket till att egentligen, och det gillar jag fortfarande med Pinterest, för mig är det ett jävligt skönt tidsfördriv.
Mm.
Att kunna plocka ett ämne, oavsett om det är anime eller det kan vara så här uteplats. Alltså du kan ju göra väldigt, väldigt nischade sökningar. Och sen kan du bara sitta och njuta över liksom bilder. Du kan ta konst, alltså du kan hitta någonstans och så kan du slå ihjäl en 5 minuter på att bara sitta och liksom få inspiration.
Men det är väl just inspiration också, det som Pinterest, hela deras vinkel.
Men det var i alla fall så jag började använda det, som det har övergått till nu, att jag använder appen väldigt sällan, men däremot gör jag det vissa klassiska tillfällen, som när vi skulle göra om vårt kontor, så det var ett perfekt ställe att skapa en moodboard på. Eller till exempel, apropå altan, vi gjorde om altan hemma för 2 år sedan. Det var också Pinterest, skitbra ställe att bara sitta och tagga upp. Så det blir väldigt så här punktvis användning.
Ja, men det är ju precis det som ju sitter i namnet med Pinterest. De blir den här tavlan med pins som du sätter upp olika inspirationsbilder på. Och jag tycker Pinterest gränssnittsmässigt var ju den, om man bortser från appar, de var ju väldigt tidiga med att jobba med så här kolumnvyer. På den. Så du fick en otrolig överblick och väldigt mycket content snabbt. Så där var de ju väldigt långt fram.
Du tänker du på när den finns på webben då, med de här indexcards?
Exakt, indexcards. Jag är många år tillbaka nu.
Ja, och den designen vart ju också, det har ju gått mycket designtrender på nätet. Den slog igenom ordentligt. Många som kopierade den.
Ja, precis. Och det är som alltid på gott och ont.
Mm.
Men det som är, jag vågar sticka ut hakan nu och säga att rätt så nyligen så lanserade Instagram dödsstöten för Pinterest.
Okay.
Och det var när de lanserade funktionen att du kan följa en hashtag.
Mm.
Därför att du vet ju, hashtags var ju länge på Instagram mer eller mindre ett sätt att bara sätta rubriker på ditt innehåll. Det var liksom så här, ja. Hashtag nyårslöfte, hashtag bästa farsan, hashtag. Alltså ingen brydde sig egentligen om hashtagsen.
Nej.
Men det de gjorde var ju en jätteförtjänst till Instagram.
Mm.
För nu kan du följa hashtags, så att, och det är ju ett sätt så här, om du följer då hashtag altaninspirationer och så hittar du hashtag
väldigt skön hashtag för övrigt.
Ja, och så hittar du hashtag altaninspiration death metal så, som är din. Och så hittar du där 16 000 inlägg och fler som hittar den, och så följer du den, så får du helt plötsligt det här, det du gillade med Pinterest kan du få in i din kompis, så du kan väcka nytt liv i din kompis. Jag tror att det där är en mycket större nyhet än vad den har fått attention för. Instagram är ju ett fantastiskt, jag tycker det är ett bra exempel, för det är ju någonting som har blivit en del av nästan vårt DNA. Jag sitter och bromsar min äldsta dotter just nu för att skaffa ett Instagram-konto. Jag har precis, hon är 9 år, jag har precis liksom släppt in henne på Music Alley, som man ska göra till avsnitt om. Men kanske återkommer till det i nästa avsnitt. Men det där är någonting, sättet jag hanterade det på då, det var att jag registrerade ett konto och så fick hon den profilen.
Mm.
Så den enda som kan återställa lösenordet och som kan logga in när hon blir utloggad, det är jag. Vilket betyder att jag kan när som helst gå in och kolla vilka följer den, vilka, så jag kräver total transparens. Mm. För även om jag litar på min dotter, så hon liksom,
du litar inte på internet.
Nej, hon är för liten för att använda det där. Jag måste ju som förälder godkänna om hon ska få använda tjänsten enligt användarvillkoren till och med.
Vi pratade lite grann om att det är så mycket vi vill diskutera, så vi kommer att göra 2 avsnitt av den här podden. Men innan vi stänger det här årets första avsnitt och egentligen lämnar Instagram, så har jag 2 till reflektioner kring Instagram. Den ena är precis det du var inne på. Precis som jag menar, som jag sa, att iPad är väldigt lättillgängligt. Jag tycker också att Instagram är ett annat bevis på det. Jag minns när vi fick första barnet, så hade min morsa som åtminstone förhoppning, hon framställde som ett krav, men hennes förhoppning var att vi skulle skicka ett MMS per dag på Ylva då, för dottern. Och det gjorde man väl inte per dag, men och så kom det så här påminnelser också. Så, här. Så till slut så sa jag det här är Instagram, följ mig på Instagram. Och sen dess har ju hon och pappa och liksom så här, hela hennes generation liksom, så är väldigt många nu som har Instagram som en naturlig del. Och det är också ett kvitto på hur intuitivt det är också. Och också på den här klassiska kurvan med så här, early adopters och early majority. För att få den här hockeyklubban i användande har ju liksom Instagram väl lyckats nå en bred publik. Så det var den ena så här, observationen. Den andra är en bok som heter The Power of Habit, som har några år på nacken nu. Och sen finns det en lite nya bok som heter, undertiteln i alla fall, How to Build Addictive Products, eller något liknande. Jag får återkomma på vem som har skrivit den. Men hur som helst,
jag tänkte på dig nu när ditt boktips kom. Det är ett stående inslag i, ja, utan manus, ett stående inslag i den här podden. Och det var just Slacks CTO, Carl Henderson där. Han sa att han har börjat lyssna på ljudböcker bara nu, och han lyssnar på dem i 3 gånger hastighet.
Aha.
För att då, och det är många som har börjat gjort det där.
Ja, jag har också hört det. Och så är det många som kör den här Blinkist med sammanfattade böcker.
Ja, precis.
Men tack för att du gjorde sidospår, för nu kan jag kolla upp det. Han heter Nir Eyal och boken heter Hooked, How to Build Habit Forming Products. Och det, jag är inte säker på om han tar upp Instagram, men hans enkla poäng, och det är samma, Habit, det är en fantastisk bok i att läsa om hur vi funtade och hur vi fungerar rent med våra vanor och så vidare. Och den här senare boken, Hooked, det är en kortare bok som bara fokuserar på egentligen hur det lever ihop med digital produktutveckling. Men slutsatsen från båda är ju att det är jättesvårt att skapa en ny vana. Det är betydligt enklare som man låneordsmässigt säger, tappa in. Att liksom injicera någonting nytt och påverka en befintlig vana. Och det är det som Instagram har lyckats göra. Därför att vi upplever saker hela tiden och vi är van att ta kort. Och nu helt plötsligt så kan vi dela alla stunder var vi än är och ta kort som aldrig förr. Och det tror jag också är liksom, apropå, det var min sista observation där kring deras framgång, att det är inte en helt, det är delvis ny vana, men det är även liksom djupt rotat i ett beteende som har funnits i ganska många år.
Fantastiska ord som skulle kunna få avsluta den här podden, men jag tänkte lägga in, nej vad skojar, vi spar det till nästa avsnitt.
Tusen tack för att ni har lyssnat. Ni kan kommentera på Facebook, The Weak Spot, heter vi så?
På Facebook heter vi The Weak Spot Pod, webbadressen weakspotpod.se, mailadressen pod@weakspotpod.se, hashtag weakspotpod, tatuering på svanken.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack.